Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
116 gången slår igång Vasapodden på. Vi står i blodådran, brukar jag kalla det. Orsa grönklätt. Snön ligger där som en ådra den också. Vi har dragit igång uppstartshelgen. Karlsson är här förstås.
Alltid.
Alltid du. Oj, nu står vi i vägen. Förlåt.
Det är bra.
Akta på er. Det är
helt rätt.
Ja, bra. Ja, tidig snöpremiär.
Ja.
Sista, slutet av november här. Oktober.
Ja, oktober är fortfarande, va?
Ja, känns det.
Ja, idag är det ju jättefint. Fryst på i natt.
Berätta vad du ser framför dig för de som sitter hemma i rusket och lyssnar på det här.
Jag säger som du. Jag säger svensk skidåkningsblodådra här i grönklitt. Massa helt fullt på parkeringen. Massa glada entusiaster. Det är väl höstlov, va? Så jag antar att det är...
Alldeles är det ju snö, skulle jag säga. Det tror jag kan dra av rejält.
Ja.
Ja, intervallpass, Elin. Första intervallpasset på snö.
Ja, det var det. Nej, men det känns bra, tycker jag. Alltså, det går ändå ganska fort att komma in i startningen, tycker jag, på snö. Sen valde jag att lägga upp det så också. Att liksom låta mig komma in i de första intervallen och sen kanske... Våga trycka på lite mer på slutet.
Gött. Du, det är lite folk att åka om. Det gillar man, va?
Ja, det blir lite utmaning ibland. Man får smita förbi lite snyggt sådär.
Jag tänker att det ingår i våran transparens mot motionssverige. Att vi inte flyttar, vi kör med dem.
Ja.
Att säga.
Ja, ja.
Vad tycker du om det? Vad tycker du om det?
Det är skitbra, får vi träna på det. Och lite klungkörning och...
Det går ju rykten om att Jon Christian Dahl var nere och vände på 1000 plats på Vasan 2000 när han fastnade i nätet, ser mig ett år.
Ja, det kan stämma det.
1000 plats!
Efter jag hade klivit av i alla fall.
Ja, och han kom 6-7.
Ja.
Palm, du var du med,
ja. Ja.
Fastnade du i nätet?
Nej, men Jon Christian tog mig i backen. Jag kan säga att det är bland det värsta jag har sett i skidåkningsväg. Det var när han kom i högerflanken där. Och det var... Nej, det är bra, men det är kul med alla människor faktiskt.
Och jag tror Jon Christian har kört intervaller bland människor faktiskt.
Ja, jag tror han har varit här på sportlovet, eller på höstlovet och tränat faktiskt. Nej, men om man bara tar och räknar här, 100 meter, 40 pers på 100 meter, det är fantastiskt.
Ja. Så det är ju kul. Men de håller socialt avstånd?
Ja, det är lugnt. Ja, jag är ju
jättebra faktiskt.
Helt trygg i det. Skidorna gör ju sitt.
Det kanske är det optimala liksom, motionsgrejen där i vinter.
Ja, eller jag trodde du skulle säga att man ska ha rullskidor på sig när man går på stan.
Om de är för kort.
Ja, jo, så är det kanske.
Ja, ni ska få följa med Vasapodden den här helgen från fredag. Vad är det för datum egentligen? 30.
30 oktober.
30 oktober ska vi vara här hela helgen. Vi har tidig snö. Idag har vi 3.0. Nu kommer vi folk här.
Nu kommer framtiden.
Framtiden förbi er. 3.0 som vi ska sända ikväll. Det kommer ni också föra snart. Sen har vi långdagspremiär. Du kommer ju vara långdagspremiären här. Vad säger du 2 dagar innan? Nu vet vi facit när vi lyssnar på det. Är du spänd eller roligt eller?
Ja, men det är ju fantastiskt kul att få komma igång och få se lite grann var man står och ja, försöka överföra rullskidorna över i snön och sådär. Så det är ju både utmaningar och spänning och kul på samtidigt.
Och du Karlsson, det är du och Stefan som håller fanan högt.
Från teamet, ja.
Ja.
Jag
kände att vi kan inte ta ut, de är inte redo.
Nej, det är tydligt. Jag har haft uttagning nu i Båstad här.
Ja.
Det var en som kollade in, plus chefen. Men han var ju självklar förstås.
Ja, jo, han var ju... Han köpte platsen i höstas. Han. Här är det vi står nu, ja. Tjena det. Men däremot så, vi har alltid kallats för ett herrlag. Men du, nu har vi större damtrupp på söndag.
Ja, det är väl framtiden det.
Det är nutiden.
Ja, nutiden.
Eller vad säger du, Elin?
Och framtiden.
Är det nutiden eller framtiden, vår damtrupp?
Jag vet inte vad jag ska svara.
Ja, det är inte dåtiden i varje fall. Ja, vi återkommer.
N21, C22 och sen ligger det den där CM10-klossen.
Ja, just det.
Det blir kul att se i det blötare förhållanden nu det... Hur det florfria står sig där då.
Ja, precis.
Skön känsla på det i alla fall.
Första race, eller inte första skittestet, men första skittestet utomhus i år, eller produkttestet?
Jajamän, stämmer bra.
Så det ska bli väldigt intressant att se det här. Och i de här förhållandena som är nu, det är ju väldigt fint. Det går ganska lätt. Men det är rätt mycket fukt och skit i snön. Så det ska bli väldigt spännande att se hur de nya racingvallarna står sig nu då. Och, det blir spännande att se.
Säger du på ting?
Ja, jag håller med. Nej, men det är ju ganska fina förhållanden.
Det är väldigt, vi stod här igår, nu är vi på lördagen här på, igår och pratade här i podden och det var fantastiska förhållanden, tyckte vi. Det var soligt och fint och hårt. Och, men idag är det lite mjukare, men fantastiskt fint ändå.
Ja, så har det ju regnat typ hela natten, så att Marcus gör det bra här i Orsa.
Är det du som pistar också?
Nej, Byström som
pistar. Det är Bysse, våran gamla team, kung. Ja. Ja, vad ska ni göra för tester nu?
Vallatester och lite skidtester. Vi har lite olika pulver som vi ska glida igenom här nu. Det första vi ska göra.
Ja, spännande.
Vasapodden.
De är magiska.
Står vi med vår samarbetspartner Ugglan och Björnen här. Och så sitter du någonting här, Stefan. Högre, det är kväll också va? Nej,
det var det vi checkar nu.
Ja.
Det var Högre från Dalsjöfors. Det är ju Zätas svärfar.
Svärfar, just ja, det. Så
det här är finkött här uppe på Gran och Björn. Vad gott idag du.
Ja, men det, jag tycker det är alltid bra.
Ja, det är jättebra. Och så får du ju pannkakor efter.
Och så nu fick vi höra lite att de har stora planer på gång under vintern.
Ja, nej, men de bygger ut kapaciteten och det är klart det är skitbra. Det behövs ju. Det är mycket
folk. Ja. Har du ätit här förut, Christer? Christer Majberg kliver in i podden också. Har du ätit på Gran och Björnen?
Om jag ätit här förut? Ja.
Visst är det bra? Vi spelar ju in en podd här.
Ja, men det är fantastiskt bra.
Vasapodden.
De är magiska.
Svårt tekniskt när det är så här, säger du.
Ja.
Vad är det som är så här?
Det är
ganska långt ifrån rullskidåkning.
Ja, det kan man säga.
Men det är inte bottenlösa stavarna. Det är ju...
Nej, men det är liksom lite sockrigt. Och det är... Men det är ju... Det blir en helt annan känsla mot den hårda asfalten liksom.
Tänker du då? Vad ska man ta med sig? Eller är det bara att överleva? Och komma in i det?
Ja, det är nog det. Vänja sig vid, det är alltid en övergång mellan rullskyddsåkningen och skidåkningen. Så inte få panik över att det känns som det gör. Fortsätta fokusera på tekniken så kommer det så småningom.
Ja, vi kör ju med ett gäng tidigt snö, gänget här, 20 stycken. Vi fokuserar ju mycket teknik där och så. Vad skulle du ge för liksom råd? När du sagt det, bara få inte panik, sa du. Men liksom, hur ska man börja när man kliver på? Vi åkte runt skidor hela året. Och, vad tänker du själv på? Är det bara få milen liksom, eller är det bra att köra lite fart och lite sådär?
Ja, jag tror det är bra att komma in med liksom lite fart så här i början också. För det är ju grym teknikträning i sig. Och försöka nyttja de råden vi ger nu och det vi tränar på även i hög fart när man är lite tröttare.
Du vet, på min tid när jag var ung så hade vi junior, hade vi en tränare, Lars-Åke Larsson, brukar nämnas i podden då. Då var det 100 mil distans innan vi fick öka farten.
Ja, nej men...
100 meter distansen kom då.
Nej, men jag körde ju fart igår efter 3 mil skidåkning, så det funkar ju det med.
Ja, jag tror också det. Man ska fokusera, man kan lägga fart på en gång och impulser körde vi med tidigt snögänget. Så jag tror att vara utanför den här segfarten och distansfarten är bra för att komma fort in i det. Ja, mycket folk som vanligt.
Det är kul att folk vill åka skidor och är taggade.
Ja, i oktober.
Ja, i regnet.
Ja, men det spelar ingen roll. Vi är väderoberoende.
Ja, jo, men det är kul att se att så många ambitiösa och som ändå är här och kör.
Ja, spurtar på dumt mot barn här.
Skidtestarna.
Ja, skidtestarna tar mot barn. De.
Vasapodden.
De är magiska.
Sitter vi på Ugglan och Björn igen? Det är typ det enda vi har på det här lägret. Hur många pannkakor?
3 pannkakor tror jag det är. Lediga på det,
eller? Ja, jag tog 3 också.
Jag tog också 3.
Ja, då kommer, får vi göra upp om det sen i nästa omgång. Ja, jag tror det. Emma 4 säkert.
Ja, visst.
Du, vi sitter och följer eminenta social mediebevakning av förbundet uppe i Valdalen. Och jag har ju lagt märke till att den nya, nu är det liksom inne och rätt att lägga sig efter målgång. Både intervall och testa lite och så igen.
Ja.
Du är rutinerad i gamet. Du har ju liksom överlevt några sådana här... Norrtugg, ja, då skulle man ligga där och kroma. Så kanske man skulle stå lite mer där. Edoff, det var ju mycket ståre. Ja. Teichmann och sådär. Ja. Har du lagt märke till det där?
Nej, det var ju du som drog upp nu. Jag tyckte det var en bra observation.
Ja, jag har spanat på det här par minuter och märkt det. Hur gör du när du går i mål?
Jag vet inte faktiskt.
Ska vi se imorgon? Om du...
När jag var här för en månad sedan, då la jag mig ner i alla fall.
Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Får vi se imorgon om du hakar på den här ungdomstrenden.
Ja, precis. Sen på Rullskedet så la jag mig ner, men det var en annan anledning.
Men du, jag tror du lade du före mål där egentligen?
Nej.
Jag ser ju linjen framför där du lägger det.
Ja, fast den foten jag sköt fram, den fastnade ju med Alfred. Så då får jag ju backen, så jag borde varit efter mållinjen då. Ja.
Målan, hur gör du? Ligger du och kromar efter mål? Kromar också.
Nej, jag är oberörd. Ganska olika tror jag.
Har det gått i period? Jag tror det vi kommer till det är att det är liksom så här, nu är det inne att göra det här. Förr var det inte inne.
Eller? Ja, man kanske ska vara lite drama kanske.
Imorgon slänger du.
Ja, jag slänger mig. Nej, jag tror lite så här hur loppet har varit och så kanske vilken ingång det är. Alltså vilket upplopp det är liksom. Har det varit mycket utför på slutet, då kanske man... Då kanske man inte
samma är lika laktatnivå.
Nej, då är du inte lika stum på det sättet kanske.
Men om man åker Vasan, då är man ute skitlänge. Då blir man ju trött på ett sätt. Men åker man liksom hoppa och leka i Orsa, det är en annan känsla, eller?
Ja, det är lite en annan stress på kroppen. Nu.
Vad kräver mest? Ligga. Ligga i mål.
Alltså det är olika, så jag tycker inte man kan jämföra det nästan. Det är helt olika, alltså när du går mål på Vasan, då är det ju mentalt slut, tom på allt liksom. Energitom också, det är det ju inte när du kör 15 skate, men du har ju betydligt högre snittansträngning om man ska säga på de 15 kilometer än vad du har på 9 mil annars.
Men Ellen, du hade ju någon sån här social media viral succé här, Diagonellan 2019 va? När du inte mådde så bra. Det var Johan Kantal la ut de bilder du var i bakgrunden.
Ja, det stämmer. Alltså jag kommer nog inte i mål och la mig på backen. Men jag tror att jag bara var så jäkla tom och borta i huvudet. Sen, alltså jag började ju frysa liksom. Då var jag mer bara att jag mådde dåligt.
Höjdsmäll också.
Ja, jag satt bara på en bänk. Orkade inte göra någonting.
Ja, det blir spännande att se det här. Karo, du är ju den yngre generationen. Slänger du dig i mål?
Ja, men senaste loppet då gjorde jag det. På Tjejvasan. Låg jag mitt framför kameran 10 minuter tror jag. Sen så kom Emma Wikén och
men det tar ju typ 10 minuter att åka Tjejvasan. Ska du ligga länge?
Ja, men jag hade spurtat och så var det trött.
Ja. Men den som låg längst i Vasamål, det var ju Sten Hullgård. Han slog någon slags rekord där.
Är det någon som har hämtat?
Nej, de avslutade i sändningen där klockan 13 och då gick han kvar i stan. Ja. Han tog en paus.
Ja, och det tror jag var en väldigt tuff mental paus för Stian också. Det kan man ju förstå, om han var det så nära så många gånger så tänkte han att han...
Stian har alltså varit tre gånger i rad. Han har tvåa.
Jag vet inte exakt, men han har varit topp 3-5 år i rad i alla fall.
Ja, det är fantastiskt, utan att lyckas vinna.
Ja, han har varit nära. Det är som möjligt vinner i Norden själv.
Ja, det är det. Mm. Det är det.
Men kan vi säga att det är mer mentalt än fysiskt när man lägger sig ner?
Nej, det kan vi inte göra, för jag tror inte på ett träningsrace kan det ju inte vara mental. Anton var ju också inne på det här att efter Vasan är det mental, men på ett träningsrace kan det inte vara mentalt utbrännande, hoppas jag. I november, då ska det vara toppmental.
Jag tror det är bara liksom så här, laktatnivåerna avgör om jag lägger med det, tror jag. Att man bara stum.
Man kanske inte har balans nog. Nej, men jag tänkte alltså, att...
Man klarar inte att åka skidor rätt, så vad menar du?
Får de besked om alla ligger ner? För då är alla på G att kunna ta ut sig i alla fall.
Alltså då kommer det gå undan i kosamman för Sverige.
Ja, det är helt övertygad.
Ja, det tror jag också. Då ska det... Då.
Det känns som de har någonting på G, tycker jag.
Ja, men... Ja, det tror jag absolut. Att de kommer väl till start.
Ja, men alltså, det kommer gå bra. Fan, det är mycket yngre killar som trycker på. Det känns som det är bra. Nej, jag tror det kan bli bra.
Ja. Ja. Nu är Elin, vad säger du här bakom? Vad säger du? Det är jobbigt.
Nej, jag tar inte med det.
Ja, Elin hade något annat där. Vi klipper inte den här podden.
Det är inte att lägga sig ner. Man kanske blir blöt. Det är bättre att bara stå och hänga.
Det här jag menar. Det här, du är faktiskt också börjat komma till åldern här nu. Du börjar gå mot 30 och sådär. Då tror jag du tänker på de här praktiska sakerna.
Många av dem... Frisyren. Den andra som är mig. Jag har ingen frisyr.
Nej, men ja, just det. Jag tycker det är nog skönt att bara stå så här och hänga på stavarna.
Men Anton vill ju vara lite så här ungdomlig.
Ja.
Så att du ska fortsätta gilla han. Han slänger sig i
mål. Jag ska synas att det jag har tagit ut med så jävla mycket.
Jag ska slänga mig varje gång jag passerar mållinjen imorgon.
Åh, jäklar, det kommer det bli ett hål där. Då kommer vi att lägga in snö där.
Karlsson-skrater.
Ja, men där kommer vi följa upp under morgondagens lopp och se om Karlsson ligger där någon gång.
Ja. Kan vi ta en intervju då?
Ja, jag kommer göra. Nu står jag med Britta också. Du, vi hade en diskussion där borta. Jag har ju följt landslagets eminenta socialmedia-rapportering från Våldalen. Och märker att det är väldigt inne nu att lägga sig efter intervaller och testrace och så. Du som har varit med under många herrans år. Alltså, jag måste säga att det, liksom, det går lite upp och ner. Lite inne ibland. Ibland ska man stå efter målgång. Hur upplever du det här?
Ja, det är ju många som brukar klaga på mig att jag aldrig lägger mig efter målgång. Ja,
men du kommer ju nästan från Elof-generationen. Han låg aldrig i någon målfolla.
Nej. Vasan sista låg. Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Vasan gjorde ju det. Nej, det bara blir inte
när
så.
När åkte du sprint och tog ut det på 2 minuter och jobbigt och sådär?
Ja, men de var ju så stum i benen så det är jobbigt att lägga sig ner.
Ja, den var elen också inne på att det kunde vara svårt att komma upp nästan.
Ja, nej, men jag tror det är väl bara en... Antingen så har du lärt dig att göra det och så gör du det, eller så inte.
Men nu verkar de ha lärt sig... Det kanske inte att de har jobbat mycket med på gymnasiet den här sista generationen då. För nu gör de det, ungdomarna.
Mm, det är så. Kanske du ska träna på målgång och så ska det vara en snygg lägga sig ner på ett bra sätt efter.
Jag tror att när Norrtug var som störst då, de som är 10 år yngre än han, de gör ju det.
Precis, du gör väl som dina förebilder kanske.
Så de som är dig som förebilder kommer stå?
Precis, de står efter.
Ja, Vasapodden.
De är magiska.
Lördag kväll här, Karlsson, och nu håller du på att förbereda dig inför vad som komma skall. Du har 3 par stavar här och står och viftar med.
Ja, nu ska vi bli riktigt trug test imorgon.
Du har alltså en liten som är som en 5-krona, och så har du en som är som en stor 5-krona, och så har du en... Ja, vad är detta?
Ännu större 5-krona.
Är det där en KV-truga?
Ja, det ramlade ner. Skimo-monteneringstruga.
Men den ska du nog inte åka med, tror jag.
Jag tror inte det heller, men det ska bli kul att testa.
Ja, den går alltså att införskaffa sig?
Absolut.
Det är inget hemma att bygga?
Nej, den passar ju på precis som vanliga skruvsystemet.
Du, hur viktigt är trugor när man ska tävla? Eller åka skidor?
Det kan ju bli väldigt viktigt på... Alltså om det, nu är det så pass... Alltså, ihop sjunken snö som det är här, så det blir inte bottenlöst.
Men man slår ut över liksom så här, tävla så liten truga som möjligt eller?
Ja, man vill ju gärna göra det för att vi får ju lättare pendel liksom.
Det är så rakt av.
Ja, det tycker jag i alla fall. Men det är klart, man får ju väga det mot bärighet.
Jag åker ju med den här ofta, mitt mellan trugan där. Jag tycker den är som liksom allround truga bra. Mm. Om man inte orkar hålla på att byta så.
Ja, absolut, den funkar ju alltid den. Den är ju aldrig dålig. Sen vill man ju, nu i tävling, nu är vi optimala.
Ja, men vilka tränar du med? Du tränar med samma...
Jag är väl som dig, tror jag. Kör mycket på den mellan trugan.
Randonnée,
det finns ju faktiskt en som är ännu mindre också.
Ja.
Men den är ingen idé att testa morgon, tror jag.
Nej, men är den, kan ha råkt med den?
Ja, prologen i Livigno för 2 år sedan, då körde vi alla killar med den.
Men den är, då ska det vara hårt.
Ja, då är det...
Kan nästan vara rullskyddspets.
Ja, det är nästan på gränsbruk på den alltså.
Ja. Hur känner man sig kvällen innan tävlingar? Nu är det en långdagspremiär, det är träningstävling och så. Men finns det någon kittel i magen eller?
I alla fall mer kittel.
Kittel.
Kittelfjäll. Ja. Nej, det är i alla fall mer än vad det är på ett vanligt träningspass.
Ja.
Det är det.
Kul.
Ja. Så det ska bli kul.
Så fråga Master också, hur han känner. Master, hur känner du så här kvällen innan tävlingar? Eller kittel i din mage då?
Ja, just nu så är det mest koma, men jag fick en Snickers här nu, så nu så är Snickers som kaffe och lite välta, så är då...
Och det vi sa igår, att vara på skidtävling och se på Grand Tours, det har ju typ aldrig hänt, eller har ju inte hänt kan man säga.
Nej, det är ju cykelkrossen som har varit substitutet tidigare, men det här är ju någonting, en ny nivå, det är klart.
Ja, så det kan det här vara den bästa, det bästa med corona var att det varit en cykelsäsong som har varit väldigt komprimerad?
Ja, det kan man säga. Det var otroligt. 2 Grand Tours samtidigt och sånt där. Det är ju inte så vanligt.
Du har ju pratat om Anton här och så, men vad är dina mål och funderingar inför morgondagen? Är det viktigt då? Det är en träningstävling och så här. Är det viktigt liksom, eller?
Ja, men jag tror det är viktigt för att sätta igång säsongen och för att få svar på vad man gjort rätt och vad man kanske inte har gjort rätt och... Ja, liksom hitta någon utgångspunkt för hur man ska lägga upp året.
Ja, det blir roligt att se. ser vi någon åsna här på La Vuelta. Men nu kan vi inte podda, nu måste vi se klart på det. 17 km kvar. Vem vinner Vuelta? Vi fick ju Gingsjö fråga vem vinner Toren. Eller Girot hade ju ingen rätt på. Vem tror du vinner Vuelta? Det är ju... Det är en hel vecka kvar i och för sig. Så, men du får ge säga nu.
Ja, nu måste man ju tro på Roglic då.
Anton, vem vinner Vuelta?
Fan, jag har så jävla dålig koll. Men det känns ju som Roglic ska ta det här nu.
Jag hejar på Carapaz.
Ja. Hur fan ser det ut? Sitter någon där, sitter Martin här framme i?
Ja, men Martin är någon bit efter, tror jag.
Ja, han kanske är det nu, ja.
Det här det är ju, när ni lyssnar på det här, då är nästan Vueltan avgjord. Då är det bara ett par dagar kvar.
Vi ska komma ihåg att det gick ju så jävla bra för Almeida när jag sa att han skulle vinna. Eller ja, jag gillar
det. Ingsjö skrev det också. Kul att du tog upp min fråga. Men ingen av er, inte ens jag, kunde räkna ut att Ron Dennis skulle ställa av hela klungan på platten. Så jag tror att han gav oss liksom, det var okej att vi tippade dåligt.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, då står vi här mitt ute på långloppspremiären. De åkte i exakt 52 minuter, så det är 25 kvar. Knappt 23 minuter kvar innan vi ska avgöra. Här kommer det folk i en stridström. Laggar du står jag här då. Roligt att se lite skidåkare i spåren. Ah,
fantastiskt, och äntligen race på snö igen.
Och här kommer de första gänget. Anton Karlsson, Oskar.
Härligt grabbar!
Max Novak med nya briller, här är det som kommer med. Nu ska han byta briller nästa år, får vi se om han hinner med det när de har satt den här farten.
Ja, nu går det fort.
Max är ju liksom, han är ju liksom med stil, han byter briller var tredje varv.
Ja, det är imponerande.
Ja, det är så.
Det är en ny nivå av material.
Här kommer nästa gäng. Då har vi lite mer paus där, och så har vi Eklöv, och så har vi Mora.
Gabriel Höjdl, Eddie Hedström, Tom Fahlén och Nils Persson.
Har vi där. Ja, det var kul att se. Och mycket folk ute i skogen, titta.
Ja, det är grymt. Det är stort intresse på skidåkning, det är fantastiskt.
Jag sa det också, det är häftigt att se också liksom, alltså, den här, man är sugen på att åka 1 november. Visst, hade säkert kunnat haft 100 pers här idag om vi hade fått.
Ja, vi hade nog kunnat haft ännu mer.
Ja, bra Bobbas, där har han dem. Käsleskidorna.
Ostskidorna
är med. Är med.
Och släpp tar han.
Ja. Det går hand i hand. Så det får man vara beredd på. Härligt tjejer!
Mycket bra!
Kom igen nu! Mycket bra! Oj, vilken spänning det är nu. Så, du, det här har inte jag tid med podden. Stäng av.
Hörs, hej.
Vasapodden.
De är magiska.
Då är vi mål i långloppspremiären. Här står två nöjda tjejer. Vasapodden slår i... Hur var det här?
Ja, men kul att vi är igång. Att vi får köra. Det är ju det här vi tränar för hela vintern. Så det var bra.
Du, Larry, är mål eller?
Nej,
du stod.
Jag stod.
Elin, la du dig i mål?
Vad sa du?
La du dig, slängde du i målet?
Nej, det gjorde jag inte.
Ni är för gamla. Ja, gamla tanter, har ni inte sett ungdomarna? Men du, det är, för den som inte såg det här i söndags när vi sände det live på vår Facebook, utan lyssnade på podden här nu, berätta, hur såg det ut?
Alltså det, vad är det? 6-7 grader eller någonting?
Jag ska se där vad ni säger. Något sånt skulle jag säga att det är.
Ja, 6,5 och regnar lite, väldigt dimmigt.
Dimmigt, ja.
Så det är lite blött, men alltså när man kör så är man ändå i det, så det...
Alltså jag vill säga att Fredrik Bysen, vår gamla teamkompis, vilka förhållanden han gett oss. Det har varit varmt i en vecka.
Ja, alltså det har varit så här dygnet runt i veckan när jag varit här, och så de gör ett jättebra jobb. Och det är så roligt att de, ja, men vill göra det så vi kan få tävla.
Ja. Det är ju våran livesändning, vi hade 1000 tittare på slutet. Det finns intresse att följa oss. Ja, eller följa skidsporten.
Ja, men verkligen. Det är superkul att det är så. Jag tror alla verkligen tycker det är kul att vi får köra.
Ja, det är ju fantastiskt. Vi kanske ska berätta att du vann också.
Ja, det var kul.
Du vann, Lina 2, Jenny 3, Elin 4, Ida 5, Laila 6, Karo 7. Vilket startfält vi fick.
Ja, superstartfält. Så det är ju... Topp 10-åkarna i sitt klassik, så det är kul.
Karo är 6-7, och så Ida Palmlöv, eller Palmgren heter en tjej, som är lika gammal, som har varit långlopp. Två tjejer som är 20 år.
Ja, jätteduktiga. Så det är jättekul. Ja.
Så ser vi Herman Paus också, jag tror också han är 20 i Ramudden. Det börjar komma ett gäng här nu.
Ja, det är det. Och Sverige ligger ju väldigt bra till där. Så att jag tror om några år så ser det väldigt bra ut på både på dam här sidan på långlopp.
Du, det var kul där, känner jag. Mm. Det här behövde vi efter den osäkerhet vi har haft sista månaden.
Ja, men verkligen. Man blir liksom så här överraskad att de här tävlingskänslorna bara kommer på en gång när det är tävling.
Men du känner så, där är alltså, det är 50 startande, det regnar, det är jävligt, det är tidigt. Och du är liksom rutinerad och varit med i världsliten i snart 20 år. Du går igång på det här.
Ja, mer än vad jag tror också. Jag tycker ju att rullskidor kan vara lite svårt ibland och på sommaren. Men jag blir som överraskad själv över mina känslor att man åker och blir typ...
Blir nästan lite rädd för det själv? Ja, det här kommer jag ju inte kunna sluta med.
Nej, precis. Ja, så är det ju. Det märks ju att jag blir 38 år, gud, och fortfarande inte kunna sluta.
Ja, det är häftigt. Det är häftigt. Ja, det är fantastiskt roligt.
Ja, jag blev så här bara, vi stod i mina.
Ja, vi har tappat bort skidor än. Vi brukar göra det lite då. Ja, då ska vi, vad säger du, lagar?
Är vi på fältet?
Ja, nu är vi på fältet. Ja. Vi var ju nyss där uppe och stod.
Ja, just det. Ja, nej, det är... Ja, nej, jäkligt lyckat.
Ja, det var det.
Ja, riktigt skoj.
Det är 1000 tittare, jag sa just det, Britta. 1000 tittare sista
oj, vad minuterna. Roligt. Ja. Ja, kul. Och sen man märker på... Men dels alla som åkte. Alltså tacksamheten i att vi arrangerar ett lopp. Det är ju så kul att höra.
Men det är vi som ska vara tacksamma att de vill åka. För det är
ju... Ja, men det är det jag sa. Det är kul att ni kommer och åker.
Och det bästa av allt, nu står vi här mitt på... Vi skulle kunna spela fotboll.
På ska vi göra det nu då?
Ja, det är en fin gräsplan.
Vi går och byter skor till fotbollsskor.
Byter fotboll, tar vi en match. Ja.
Vasapodden.
De är magiska.
David Nilsson, välkommen till Vasapodden igen.
Tack Anton.
Du, det här med att slänga sig i målgång och så, det här har vi pratat med Britta här om, hon står ju nästan alltid upp. Du har ju stått i målet. Har du missat någon Ski Classic-tävling sedan 2010 eller? På plats?
Ja, jag har missat att kunna vara på mållinjen på plats. För jag låg i någon influensa ett år på plats på rätt ställe så att säga. Men då kunde jag inte vara med i målområdet. Så den La Diagonela för några år sedan, den har jag missat.
Just det, men annars har du varit på plats. Har du lagt märke till det här? Hur rör det sig, eller slänger sig folk i mål, eller står de flesta? Eller vad, ser du någon trend?
Nej, det är väl ju kortare och enklare lopp, ju tröttare blir de, ser det ut som.
Ja, det är så.
På långloppen känns det som att de är mest glada när de går i mål. Jag vet inte om det är väldigt sällan folk lägger sig i långloppen, tycker jag.
Ja,
det är Stian Holger då förstås, när han är besviken i Vasaloppet.
Ja, han ligger väl kvar där fortfarande, tror jag, i Mora, om jag förstått rätt.
Ja,
stackaren.
Hoppas det går bättre vinter för honom.
Ja, det får vi se. Vi har faktiskt pratat om Stian tidigare i podden också. Han är ju en imponerande. Har han 3 raka andra platser i Vasan nu?
Ja, det är helt otroligt.
Ja, fantastiskt. Att vi ringer upp David här idag, då har jag att göra med att Ski Classic torsdag, alltså igår, lämnade en plan B som du har jobbat väldigt mycket med. Men det är ju ändå Vasapodden, så jag tänker vi börjar med Vasaloppet som samma dag. Vet inte, var det en tillfällighet eller hade ni pratat ihop er där?
Nej, vi har ju kontakt förstås med varandra. Vasaloppet är ju en av delägarna i Visma Ski Classic, så vi hade ju ett styrelsemöte måndag, så vi informerar ju varandra när vi tänker gå ut med saker. Sen finns det ju att vi kunde också varit på olika dagar. Nu gjorde vi så här att de gick ut tidigt på morgonen och det var ju deras beslut. Och sen hade vi ett separat beslut och vi tycker det passar bra att få ut. Vi vill ju alla ut informationen så fort vi kan när vi känner att vi är redo att gå ut med det.
Exakt. Och Vasaloppets information är ju alltså att det blir elittävling i första läget. Sen kommer det finnas motionärer som fyller på därefter och så vidare. Men den här 16 000 starten, den kommer vi inte få se idag. Hur viktig är den liksom bilden för Ski Classic, om man tänker så? Så kommer du sörja att den inte är med, eller är det skitsamma att det blir elittävling?
Nej, men det är självklart man kommer sörja, för det är ju motionärerna och, som är liksom det pulserande blodet i Visma Ski Classic. Det är ju att vi är tillsammans elit och motionärer, damer och herrar, på samma startlinje. Så det är klart att den startbilden varje år för Vasaloppet, det är ju liksom den ger gåshud när man tänker på den. Ja. Liksom. Så det är självklart blir det ju väldigt en trist förändring, men å andra sidan fantastiskt att de har en plan B utifrån det loppet som går att genomföra. Och ja, det är ju i en sån här konstiga tider så är det väl bättre än ingenting.
Hur säker känner du dig på att plan B, Vasaloppet, första söndagen i mars med, det är inte riktigt klart, men någonstans mellan 300-400 skidåkare kanske kommer starta samtidigt, hur säker är du på det, att det kommer hända?
Nej, alltså vi från Torens sida så är vi ju inte säkra på någonting, men det förändras så mycket, ja, dagligen egentligen runt om i Europa vad som gäller, inte bara vilka länder i respektive land, utan det är också olika regler från olika nationaliteter, vart de kan resa, inte resa, man hamnar i karantän eller inte och så att vår approach, som du kommer säkert komma tillbaka med frågor kring vår plan, men det är ju att egentligen vi får stämma av när vi närmar oss varje event. Är det möjligt eller inte möjligt? Mer än så kan vi som inte göra. Så att jag är inte säker på något inför den här vintern, men vi kommer jobba hårdare än någonsin.
Om du skulle berätta det var, jag tyckte det var sloppat en liten luddig presentation vad som gäller, men om du skulle berätta elitperspektivet, hur ser Vasaloppet 2021 ut då?
Ja, alltså hur Vasaloppsstarten ser ut, tänker
du? Ja, precis. Hur många får åka, vilka får åka, och tjejer, killar och så vidare. För det var ju, det man fick reda på Vasaloppet är att 300 killar, ungefär 100 tjejer ungefär, ja, ska få åka.
Nej, men det Vasaloppet har bestämt är ju att det kommer vara en elittävling då, som startar ungefär samma tid. Man tittar på damer och herrar att separera starttiden för dem. Eventuellt damerna kan starta 07.40, herrarna klockan 8. Det har att göra med flera saker. Det ena är ju traditionen i Vasaloppet, alla startar 8 förstås samtidigt. Det andra att det är VM-familjen i Åberg start samma dag som startar 12.30. Att man vill gärna ha i mål då åkar också innan den drar igång. Det är ju optimala, för det är inte bara SVT som visar Vasaloppet, men våra andra broadcasters, NRK precis, Norge till exempel, precis. Och flera andra visar ju också VM. Så målet är att det inte ska krocka. Och sen och i tillägg då, så är ju ur SVTs perspektiv då, så har de ju normalt intervjuer med blåbärsåkare och sånt där, om man kallar det för det, eller blåbärsåkare.
Ja, jag förstår.
Och dricker blåbär,
Kalle Moreus brukar vi kalla det.
I Mångsbodarna, alla som dricker blåbär där och så. Och det faller ju bort när det var en liten tävling. Så de behöver ju, för dem är det bra att separera damer och herrar också. Därför att då blir det alltid någonting man kan gå till, så att säga, i tv-produktionen. Och kanske framförallt då, tillbaka till starten, att det blir färre deltagare på start om man separerar damer här, att inte alla är samtidigt då. Så det finns ju många olika anledningar varför det är ganska troligt att det blir en tidigare damstart då, än herrarna. Och att det inte blir senare damstart, för det är något vi har tittat på, att man skulle kunna lägga damerna efter herrarna så att de egentligen aldrig blir kappåkta och hänger på killarna, så att säga. Som
precis.
Men då blir det utdraget på slutet, och då är risken att det krockar med då VM-familjen i Oberstdorf, och det är ju inte lyckligt heller, så vi vill ju alla...
Vad skulle du säga nu då? Är det här det troliga scenariet, eller är det troliga är att alla startar samtidigt? Eller är det troliga att damerna kommer att
Det troliga är att man separerar det, eftersom att det också blir ur coronaperspektiv färre folk på startlinjen. Så det är nog det troliga. Och det som gäller är att antal deltagare har de inte begränsat, om det är 300 eller 100, utan det de har sagt är att det är till att börja med alla Ski Classics Pro Team registrerade åkare. Och det kan ju du reglerna för, Anton, att man kan ju registrera åkare på olika sätt. Och i tillägg så är det då de som har varit topp 150 från föregående år.
Japp.
Och många av dem, absolut stora majoriteten är ju samma där, utan det är ju Ski Classics åkare som tar de flesta av de platserna. Och sen har de en wildcard, om vi kallar för det wildcard... utnämning av de som har fiskpunkter under en viss nivå och så.
Och även om man förstod topp 25 i svenska långloppsgruppen skulle ha en plats, va?
Ja, vad roligt. Nej, men ur vårt perspektiv så är det ju ingen begränsning. Det är bara roligt om de, så många som möjligt får chansen att vara med. Sen är ju Vasaloppet som får avgöra, och tillsammans med då regionen i Dalarna vad som är tillåtet och inte.
Men om jag förstår också, du visar startlinjen är flyttad. Vi ska inte stå på det där jättefältet som då hade varit väldigt stort och tomt om bara 300 personer ska starta. Utan vi ska starta lite längre upp i backen, om jag förstår allting rätt, vid idrottsplatsen där.
Exakt, det är där vi har vårt lagledamöte varje år, i Kärnhedens IP. Så de hade, där startar de i alla fall i början. Cykelbasen brukar alltid starta där upp i början. Så,
precis.
De är vana att starta där för olika event, och sen så från då, fördelen för, som jag förstår arrangemanget, att man slipper att korsa då vägen, man behöver inte lägga ut snö och stänga av vägen, utan man är på rätt sida den riksvägen hela tiden. Och, men sen går man från Kärnhedens IP in i första backen som vanligt, så man kommer så att säga på fel sida vägen in i backen och sen upp till vår vanliga klätterposition som vi införde i fjol då. Så den har vi kvar på samma plats. Så det tror jag, i och med att det inte är 16 000 på startlinjen, så hade det nog känts ganska öde att vara på ordinarie starten också, med bara två linjer åkare och 52 spår.
Ja, det hade varit lite. Och så sen om man tar nästa led, så om jag förstår allting rätt, så bakom det här, en timme efter drygt, då kommer alltså led 1-5 få starta på söndag. Men det här får vi återkomma till när vi har lite mer. Men du David, hur viktigt är, hade Vasan sagt så här till dig att men vi kommer inte få till det, vi kommer måste lägga ner året. Står Ski Classic och faller med ett sånt besked, eller hade man accepterat det och så jobbat runt det liksom, eller?
Om man hade ställt in Vasaloppet, tänker
jag. Ja, redan nu liksom. Kan Ski Classic leva ändå då?
Ja, det är klart vi kan. Ja. Alltså, en sån här vinter, och det kan ju vara olika situationer. Vi är ju ganska vana vid att det blir förändringar och inställda lopp då, på grund av väder, vind och allt möjligt som vi har haft under åren. Så men det är klart att Vasaloppet är ju det mest prestigefyllda av våra lopp, men det är inte så att vi hade ju naturligtvis kört en tour oavsett ett enskilt event eller inte, så det är det. Och vi har ju inför den här vintern sagt att vi ska minst 5 lopp med i en tour för att vi ska just kalla det en tour då, att det inte blir individuella event.
Och då, vi tar det från början då, för att egentligen så är vi bara någon vecka ifrån att åka ner till Livigno, men stryka november och december, det gjorde du redan för några veckor sedan, gick du ut med att det kommer inte bli någon tävling innan jul här, eller innan nyår här.
Ja, vi vill ju naturligtvis hålla er i lagen så informerade vi kan så tidigt vi kan också, så att det underlättar ju er vardag lite grann. Så vi har ju följt med egentligen utvecklingen då förstås på covid-19 sen i våras, sen vi var tvungna att ställa in de sista 3 eventen, så har vi haft en daglig rutin att se hur det ligger till på våra olika event runt om i Europa. Så, men vi har också valt att vänta så länge vi kan, för det är ju, har ju förändrats inte bara till det sämre nu, utan ibland går det åt rätt håll också, som vi såg i somras till exempel. Så vi vill avvakta så länge vi kunde och hade då förberett olika alternativ på det vi kallar då plan B som vi var redo att välja mellan helt enkelt.
Och plan B, det innebär att vi skjuter allting egentligen och vi drar igång i mitten av januari, 14 januari i Engadin med ett lagtempo som då inte har funnits tidigare utan gått till Livigno tidigare men flyttas upp till Engadindalen där.
Ja, exakt. Och det är ju vår analys här egentligen att det är, vi har ju tittat då, är det någon del av Europa som det skulle gå att genomföra lopp innan jul om det skulle vara enklare eller så, men vi kan inte se att det finns någon gyllene plats där, utan coronan är så pass utbredd nu och att det är, om man uttrycker sig, lika jävligt överallt. Ja, ja. Så då ser vi att den enda egentligen logiska beslutet vi kan ta är att senare lägga och försöka få tiden på vår sida och hoppas att det vänder åt rätt håll, men det är ju naturligtvis ingenting vi kan. Men du, det är inte, lika lite som någon annan förutse.
Det är inte lätt för dig, för nu är jag satt och lyssnade på det här mötet du hade när du presenterade den här för alla team och allting. Och det man slås av då, det är att liksom, det som kan vara självklart för någon i Sverige, det kan vara att i Tjeckien, då blir det katastrof för att de har karantänsregler på sig om de ska in i Schweiz till exempel. Så det är mycket att tänka på när man lägger en plan och man får ju nästan bara blunda och hoppa, känns det lite, för att det ska funka till 100%.
Ja, man får ju försöka suga in så mycket information man kan från omvärlden och så får man försöka sortera ut den och ta så kloka beslut man kan. Men det finns ju i sån här läge inget som är rätt och fel, utan det är så, gäller att ha så lite dåligt beslut som möjligt, kan man uttrycka sig så. Men vi tycker ju att den här plan B vi lanserar är väldigt bra. Vi känner ju att det var väldigt viktigt för oss i touren att vi ska jobba ännu hårdare i såna här situationer och verkligen vara proaktiva och försöka arbeta fram en riktigt bra lösning. Och vi tror att gör vi ett hårt jobb den här vintern och inför den här vintern så kommer jag leva på det så här internt, att vi känner att vi verkligen gick ihop och gjorde något så bra vi kunde då, att det är viktigt för framtiden. Så
du sa ju till och med i presentationen här att jag tycker den här är kanske till och med lite vassare än plan A när du ska presentera plan B.
Ja, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker nästan det.
Men du, vi drar den här. Så sen, för sen efter den här prologen, då går vi in i ordinarie program egentligen. Vi kör Diagonellan, vi kör Toblach och vi kör Marsan på rad de 3 sista helgerna i januari. Sen första helgen i februari, då flyttar vi alltså decembereventet La Venosta in till februari. Så det är väl det första flytten av ett event under den här säsongen då.
Ja, precis. Och det är La Venosta då från 20 december till 7 februari. Livigno, som vi då skulle haft premiären i slutet av november, de önskade att inte arrangera ett lopp den här vintern. De har ju varit hårt drabbade i den delen av Italien, Lombardiet. Så La Venosta flyttar vi till 7 februari.
7 februari och direkt på det till Jesersca och kör sista delen. Så det blir 6 tävlingar på 5 helger här i långloppet. Så det blir en tuff start mot för det som egentligen skulle ha varit en lite lugnare januari som vi pratade om tidigare i podden här. Att det blir lite mer luft i januari var tanken. Det skulle bli 16 dagar egentligen, 3 lopp och så lite hemma och sådär. Men nu blir det mastigt mitt i där egentligen istället.
Ja, nu blir det ju en annan plan B blir ju, har en annan tyngdpunkt då, som vi pratar om när vi lägger kalender. Men det är för- och nackdelar är det. Vi tycker att det var lite intensivt i fjol, men, och nu blir det, som du säger, ännu hårdare. Men vi vet också att åkarna klarar av det.
Precis.
Det som är fördelen på ett sätt, tycker jag, i plan B, både den här första delen som du har nämnt, då, är ju att den blir mer kompakt. Och det var ju positiva i fjol. Och med, vi vill gärna gå igång innan jul med december-eventen. Så vi har ju letar hela tiden efter event som är i november-december för att komma igång. Men det är ju svåra snösituationer där och det blir lite utdraget och det är inte riktigt lika långa lopp eftersom att det är mindre snö i Dalarna så att säga. Precis. Så nu när vi kommer till Benosta till exempel så har ju de en mitt i deras vintersäsong. Så det kommer bli en helt väldigt spännande förutsättning. Det är ljusare när vi kommer dit i februari, det är inte mörkt och snöfattigt så att säga, utan det kommer ju vara otroligt vackert när vi kommer till den dalen i 7 februari.
Det är väl skoj. Sen så går vi in i Norden, men den här januari-turnén då, är alla de här racen förutom Pro-tempot öppen för motionärer, vet du det?
Alla är öppna för motionärer.
Även Venosta, eller?
Även Venosta. Ja. Venosta har ju sedan tidigare planen i år att så har de delat upp Pro-team-tävlingen och motionärernas tävlingar på två olika dagar, för den är ganska så att säga, tekniskt krävande och på hög höjd också, den som eliten kör, så det är en lite flackare bana och normalt hade den varit i december så är det ju det första man gör på året och då är det ganska hårt att börja med en tuff tävling på hög höjd när man som motionär kanske knappt har hunnit stå på skidor än. Ja. Så därför gjorde de en snällare lösning för motionärerna som jag tror är väldigt bra. Så jag hoppas många nu när det är helgen efter Marsalonga tar chansen och anmäler sig för Nosta, för det är en hemlig hidden pearl, alltså en hemlig juvel
i Alperna. Ja. Ganska normala år, väldigt enkelt att ta sig till också. Alltså, både Zürich och München är ju inom rimligt avstånd och lätt att ta sig upp där. Och, den rekommenderas.
Ja. Ja, vi har ju kört förbi varje vinter utan att ens ha vetat om det. Det var liksom inte sett den i dalen riktigt, men man åker flera gånger varje vinter förbi platsen.
Precis. Sen Vasan kommer, och så har vi Tjejvasan däremellan för tjejerna, så de får en extremt intensiv vinter de kommer att få. Vasaloppet, sen får de vila en helg, och så till Birken. Birken ligger där det ska ligga. Om man bara tittar, bara för att liksom tänka med det vi slåss med varje dag. Birken, om det hade gått nu på lördag, vad finns det för, hade vi kunnat åkt från Sverige dit då? Eller är det någon karantän, vi måste dit ett par veckor innan och sitta i en stuga och så, eller?
Ja, med risk för att det förändras sista dagarna. Jag såg nu idag att det var nya riktlinjer också i Norge. Men det har varit sista tiden är att det är 10 dagars karantän vid inresa. Då. Och det betyder att man måste, som jag förstår det, så får man ju åka. Alltså du får inte träffa andra människor, men du kan ju bo på ett rum och du kan träna och du kan åka skidor och så. Så att som team så skulle ni kunna komma in 10 dagar innan om man inte har då ett arbetstillstånd som vi också förstås jobbar på till våra provteam. Men 10 dagars karantän är ju det de har haft i Norge, så att man ska hålla sig undan och sen får man träffa annat folk. Det är också en anledning att vi inte har ett event helg mellan Vasaloppet och Birken, utan att det är en tom helg, för då är det mer än 10 dagar emellan om det så skulle krävas mellan två av våra största event.
Som motionär får man helt enkelt flytta sportlovet till och så åka lägga sig en vecka på Sjusjön helt enkelt och vänta på och sitta i karantän där uppe.
Men det är en fin plats.
Sämre kan man ha det, ja. Precis.
Verkligen.
Men du, sen kommer bomben i plan B. Årefjällsloppet är tillbaka och det är inte bara tillbaka utan det är 10 mil långt.
Ja, men det känns ju väldigt bra att ha tillbaka Årefjällsloppet. Vi känns på något sätt som att, jag vet inte vad du tycker Anton, men att det är hemma i Pro-touren. Det är ett otroligt vackert lopp, det är väldigt varierat. Påminner kanske mest om Ylleslevi av våra lopp i liksom karaktären, med den här variationen av berg och sjöar och myrar och skog och allt vad det är.
Ja, och Sverige, vi har ju hela tiden sagt att Sverige, eller hela tiden, men jag har ju profilerat Sverige och Norge måste få något lopp mer. Och sen åkte Åre ur och nu är det tillbaka och kort sagt så är det tur och retur till Edsåsdalen från Vålådalen kan man säga.
Ja, de har ju, sen vi var där sist så började ju de bygga upp längdskidåkning med allt. De har ett fantastiskt bra jobb i hela regionen, men Vålådalen kanske framförallt, där de har ju byggt en konstnärslinga som öppnar tidigt och Latti där gör ju ett otroligt jobb varje år. Så de har ju byggt ut spårsystemet ganska rejält sedan vi startade Årefjällsloppet. Så nu finns det fler möjligheter att lägga spår där, och då när vi tittar omkring på kartan och funderar på alternativ vi har ju som du vet ganska mycket feedback-formulär till åkare och pro-team och sådär efter säsongen, och många tycker att vi borde ha ett längre lopp, och det är väl att helt enkelt att åkarna nu tränar lite annorlunda. När jag började hålla på med långloppen, då var det ju traditionell skidträning så att säga, med två pass per dag, förmiddag, eftermiddag och så, men nu är det ju många av teamen som kör väldigt långa lopp på ett par dagar, alltså träningslopp så att säga, och så att de är ju tränade för att vara ute längre i tävlingarna helt enkelt, eller mer än två timmar, så att det är ju...
Jag tror att det är helt rätt det där, absolut att gå. Du, det här loppet...
Det är 10 mil.
10 mil långt, ja. Är det öppet för motionär?
Ja, vi kommer, och loppet, vi håller på att jobba på det. Ambitionen från deras, för det första så finns det ju det som heter Årefjällsloppet 5.5, alltså ordinarie loppet är ju 55 kilometer, och det kommer ju gå i tillägg.
Samma dag kan då, ju, eller?
Det är planen, det har ju lite här med coronasäkringen för deras sida, om de vill göra det dagen efter eller samma dag. Ja. Men målet från deras sida är att lägga det samma dag, för då blir det ju en större folkfest, men det blir också så att säga covid-19-svårare. Så att de tittar på det om det ska vara dagen, samma dag eller dagen efter eller innan. Men 100 km är tanken att man ska kunna kvalificera sig in. Vi har ju MyPages-systemet på Visma Ski Classics där man kan logga in och få sin ranking och så. Och där kan man även samla pins. Och tanken vet jag som de jobbar med är att få till att supermotionärer också kunna åka 10 mil. Det går ju inte riktigt att jämföra med Vasaloppet, för det är en helt annan topografi. Det är ju betydligt mer...
Vad sa du? 2000 höjdmeter. Eller vad sa du? 2800 höjdmeter?
Ja, och det är bra bit över 2000 höjdmeter i alla fall. Ja. Vi väntar. Sjöarna har inte frusit än, så vi kan inte åka den exakta banan och få fram så att säga, i naturen. Men om man gör en enkel kalkylering fågelvägen så att säga, i Google Maps och så blir det närmare 2500 höjdmeter och lite plus där. Men det kan ju vara så att det är betydligt mer i verkligheten när man, alla småknixar kommer inte med där riktigt.
Och det sägs också att det är dubbla Vasan på samma väg. Så då förstår man lite vad det betyder. För Vasan är ju drygt 1000 på 9 mil och det här är det dubbla på 10 mil. Så då, det säger ju en del att det kommer bli kuperat.
Ja, den är, 55an är väldigt tuff också. Den är hälften så lång. Så. Ja. Nej, det kommer ju bli extraordinärt. Och så att tanken med är att kunna öppna upp för supermotionärer som kvalificerar sig in i det. Och då är det någonstans 25% på att vinna tiden för något av de andra ska klassiksloppen. Och då får man, man får automatiskt pins i sin MyPages-app. Så jag hoppas att alla som lyssnar har gått in på ska klassiks hemsida och laddat in, klickat in på MyPages och kopplat sin profil. För då får ni ju 25. Resultat och ranking och allt vad det är.
Precis.
Men där kan man automatiskt se om man har kvalificerat sig.
Kommer man kunna kvalificera sig på sin Vasa? Och om man inte kvalificerar in de här 300 på Vasan och åker led 1 en timme efter start, så kommer man med den tiden kunna ta pin och kvalificera sig in till Årefjällsloppet? Eller måste man söka challenger i sådana fall?
Nej, men vi har ju data från de sista 24 månaderna. De ligger ju hela tiden alltså resultatlistan som är rankingbaserade. Så tanken är att man ska kunna använda det. Att har du de sista 24 månaderna åkt ett lopp plus 25% av vinnartiden i ditt gender, så är kvalificerad att kunna anmäla dig.
Kul.
Men det beror ju som sagt, det är en speciell vinter, så att det beror lite på tillstånd och så också.
Vad räknar man med för segertid på ett sånt här lopp? Är det 5+ timmar eller?
Ja, det beror ju naturligtvis som vanligt på om det snöar eller inte. Men det är ju betydligt längre än Vasaloppet, det tror jag. Så jag skulle gissa att det är mellan 5-5,5 på killarna och damerna mellan då 5,5 och 6 kanske någonstans där. Om det är
riktigt häftigt.
Skulle jag gissa, så att det blir ju ett stentufft lopp.
Det blir det.
Nej, så det ser man fram emot och se vem som klarar av det. Det kan ju vara en ny karaktär av åkare som dyker fram.
Ja, det blir väldigt spännande att se. Det är jätteroligt och det känns som att det ger den här plan B en tyngd och inte bara en reservplan, om du förstår hur jag menar, från teamets sida. Liksom att det känns faktiskt som att det här är något nytt och något spännande. Annars hade det lätt kunnat bli lite molokigt att man bara tar bort tävlingar och så hoppas vi på det bästa. Här händer ju faktiskt någonting.
Ja, och det är också förberett för så att säga att det är ju tidigare eventen kommer efter jul då i plan B, så är det ju större risk då för coronan. Vår strategi, det vi naturligtvis ser framför oss, är att det kommer minska coronatrycket över tid då, med vaccinet som kommer ut och så vidare. Våg 2 kommer ju plana ut förr eller senare.
Men om man tittar helt ärligt på det nu, så i dags dato så kan vi inte starta i Schweiz heller förstås, när vi ställt in Livigno, som egentligen är nästan samma ställe.
Förra veckan hade vi kunnat starta i Diagonella och jag är osäker på om man kunde startat nu. Men
visst har de någon lite så här professionell idrott, de går lite på sidan om, är det inte lite så?
Ja, och de har inte haft någon begränsning sista tiden på antal personer i utomhusevent, även för motionärer. Så att det är svårt att säga, vi hoppas att det ska vara möjligt i januari. Så det tror vi är fullt realistiskt, annars hade vi inte lagt fram den här planen. Precis. Utan vi har ju lagt en säsongsplanering nu som vi tror vi kan genomföra. Och sen har vi ju, men om det skulle börja strykas event, men det kan ju bli värre än vad det är nu också. Det är ingen som säger att det inte fortsätter att utvecklas negativt, coronasituationerna. Så det är ju, men då har vi ju med Årefjällsloppet också en liten större baktyngd kan man väl säga på kalendern. Så att är det så att det börjar strykas tidigare, så har vi ju med, bara i Skandinavien där, så har vi ju 5 riktigt fina, tunga event. Och 5 event var ju det som vi lanserade, krävdes också för att det ska kallas en tour. Mm. Så vi får ju, det ger oss en till option på att kunna genomföra en bra tour den här vintern.
Och vi ska bara ta i håll också, för sen när kommer Reistadloppet direkt efter, nej det är 2 veckor emellan dem. Sen kommer Reistadloppet den, är det 10 april?
Ja, det är ju påsk däremellan. Ja, så sen är det Reistadloppet och Ylleslävi som final den 17 april. Då.
Precis. Du, en annan fråga jag tänker på här. Alltså. Det går ju 3 i Italien här idag. Det anser jag, det, utan att veta så mycket, men det kanske är positivt att det går samma land. Hur kommer man kunna känna så här att om vi får igång Toblach, då kan vi räkna med att man kan köra de andra 2 också? Eller om en av Italien inte kan köra, så kommer hela den här 3-veckorsperioden strypas? Eller hur jobbar man i Italien med restriktioner och så?
Nej, vi tar ju, utifrån vårt perspektiv så är det event för event. För det är ju inte, det är en sak, precis som i Sverige man har varit med sista tiden och börjat utkristallisera, så är det ju inte bara regler för land, utan det är ju för varje region i varje land i tillägg. Och där vi är uppe i Italien så finns det 5-6 självstyrande provinser. En av dem är Sydtirol, där ligger både La Venosta och Cortina ligger i Veneto som en del av vanliga Italien. Och sen har du ju Marcialonga som en del av Trentino som också är en självstyrande provins.
Ja.
Och de provinserna har andra regler än vad, så att säga, vad som sätts ifrån Rom för resten av Italien. Så det är ju, det är väldigt komplex matris över olika regler runt om i Europa.
Men jag vet att många...
Så det finns inget som säger att man inte skulle kunna köra sådär ett lopp. Nej, det, men inte det. De andra 2.
Men vad har du för känsla på dem? För det finns ju, det är väldigt många. Toblach många, men alldeles Marcialonga som åker från Sverige och så vidare. Hur går snacket där nu? Är de liksom fullt fokus på att köra fullt lopp, eller tittar de mot elitalternativet, det Vasan gjorde nu? Eller vad är senaste nytt till dig från Marcialonga?
Marcialonga har fullt fokus på att genomföra ett lopp även för motionärer. Så, och det är egentligen alla loppen som är i kalendern nu som jag har lanserat idag är inställda på att köra och har flera olika alternativ på att kunna köra. Där Giserska är ju ett exempel på hur de gjorde för några år sedan, de hade snöbrist, att de kan dela upp över flera dagar. Lite precis. Som liknande det Vasaloppet nu gör.
Ja.
Så alla loppen är... Det finns ingen annan som har någon annan plan än att kunna genomföra. Men sen kommer ju verkligheten också, för vi ser hur det ser ut när vi närmar oss. Och det är där, precis som vanligt för oss, så vi brukar försöka vänta till ungefär 10 dagar innan ett normalt år för att titta hur snöläget är och så. För då kan vi börja se väderprognoser och så. Det är ingen idé att oroa sig för mycket för tidigt. För helt plötsligt utifrån ett normalår så kan det ju på en dag komma en meter snö i Alperna. Och då är det ju som en Giserska fjol, strålande vinter då. Och det är lite samma i covid-19, att det kan hända så mycket åt båda hållen. Så vi följer med hela tiden dagligen, men sen tar vi ett beslut 14 dagar innan. Go eller no go, som vi säger. Att det är köra eller inte köra utifrån coronaperspektivet. Och sen så måste vi parallellt med det titta förstås, har vi någon snö? Det är också en bra grej.
Ja, det är dubbla agendan nu. Sover du gott om natten? Eller känner du, sitter du och klurar på det här dygnet runt?
Jag börjar klia lite fingrarna. Man är sugen på, man behöver inte rastlös och sitta hemma i Skåne. Man vill gärna komma ut på eventen. Så att man nog sover bättre om man fick flacka runt Europa som man är van vid.
Ja det är. Men nu har vi ju en plan B att förhålla oss till. Och det är bara att fortsätta inställa oss. Så kommer det här bli jättebra, låter det som.
Ja, vi hoppas det. Och som sagt, Årefjällsloppet blir otroligt spännande att se vilka som pallar det.
Ja, det blir vilken tid är det startar? Är det tidig start där förstås då?
Ja, vi startar damerna 07.30 30 om jag inte minns fel och herrarna 08:15. Så vi vill separera dem lite grann så vi får passera climb och sprints vid olika tillfällen.
Precis, för vad jag förstod så går man runt 10 km första, eller 7,5 km av 10 km först och kommer tillbaka till Vådadalen och innan.
En 10 km kilometer noll kan man säga.
Just det, precis.
Fast man får köra på.
Ja, just det. Exakt, exakt. Det är grymt. Men du David, du får ett bra jobbat och det här känns kul att se vart vi landar. Men vi har en plan och vi har en riktning i varje fall. Det är bra.
Ja, tack. Nu är det bara att hålla tummarna allihopa.
Ja, håller vi. Och så tackar vi er som har lyssnat på den här podden och så är vi tillbaka om en vecka igen. Tack och bock.
Vasapodden. Av och med.
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.